De som har pengarna, det är de som sitter på makten. Mm. Och själv liksom kommer man med på något sätt kepsen i handen och så att vi behöver lite pengar. Så att det finns ju någonting skevt i det också, att det alltid är kapitalet som på något sätt har störst makt.
Ja, kapitalet har störst makt. Något som veckans gäst, Sara Damber, är väl medveten om. Hon har i 25 år jobbat inom vad hon själv kallar för godhetsbranschen och hamnade där när hon som 19-åring grundade stiftelsen Friends. Hon är idag en viktig aktör i samhällsdebatten inom sociala frågor. Och idag är det ju faktiskt så att samhällsförändring inte längre är en angelägenhet bara för politiken och ideella organisationer. Utan fler och fler företag förväntas också ta ställning i samhällsfrågor. Och ofta blir det ju en kommersiell fråga att uttala sig om vad man tycker är viktigt. Men vad händer när företag inte alltid efterlever vad de säger sig sträva efter? Men ändå engagerar sig i syfte att stärka sitt varumärke. Och hur påverkar det vad vi kallar ideell sektor? Det här och mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Ett intressant avsnitt om att driva samhällsförändring på olika nivåer. Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitech. Tack vare dem kan vi genom den här podden fortsätta driva samhällsförändring. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu, kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Sara Damber.
Ja, sorry, jag
ska inte. Det är lätt att överdriva. Ja. Vi säger hej och varmt välkommen till Sara Damber.
Tack!
Det är jättekul att ha dig här. Du kom ju in som från en PR-byrå och så googlade jag upp det och tänkte att den här personen måste jag ju prata med.
Ja, vad roligt.
Du känns så häftig och så intressant och cool, helt enkelt. Mm. Som jag skrev till dig ett mejl, att så här, var ska vi börja? Var kommer vi hamna?
Ja. Vi får se.
Vi får se. Välkommen hit.
Ja, tack snälla. Det här ska bli jättekul.
Det är ju så här att de gästerna som kommer hit, de brukar ju få börja med att liksom presentera sig själva lite grann. Vem man är och liksom var man kommer från, vad man gör.
Mm.
Så att du får köra och sen ser vi var vi hamnar.
Ja, men absolut. Jag brukar ju presentera mig som en social entreprenör. Mm. För jag tänker att entreprenörskapet ändå präglar mig väldigt mycket i allt jag gör. Både privat och liksom i yrkesmässigt.
Mm.
Sen så har jag ju startat stiftelsen Friends. Jag tänker att det är en viktig del av min legacy. Och det är ju snart 25 år sedan.
Ja, du var 19 när du startade.
Ja, precis. Herregud, tiden går snabbt. Och sen har jag ju också startat upp det här Reach for Change. Och det var en viktig liksom resa för mig. Både för att jag jobbade så nära med näringslivet. Och jag startade upp verksamhet i 18 länder runt om i världen. Det var också första gången som jag liksom började jobba med de här frågorna i andra länder än så här Sverige och Norden.
Mm.
Och nu senare åren så har jag jobbat också med en organisation som heter Child 10 som jag har startat.
Mm.
Där vi jobbar med den fråga som jag kanske tycker är så här, brukar säga så här, humanity's darkness på något sätt, det absolut värsta.
Mm. Som handlar om,
exakt, människohandel av barn och sexköp. Mm. Så att jag jobbar med barns rättigheter hela mitt liv. Och det är det jag brinner för.
Mm. Och du sitter i Stenbecks stiftelse som vd? Eller?
Ja, men exakt. Mm. Och det har jag också gjort väldigt länge faktiskt. Mm. Att jag är ansvarig för deras investeringar. Och vi är som, vi har ett som nätverk eller liksom en portfölj, hur man nu vill liksom formulera sig. Med massa olika organisationer som vi jobbar med då. Och där har jag förmån också att sitta i flera av deras styrelser. Och jag jobbar mycket med att försöka pusha till så här samverkan och att vi i sektorn ska jobba ihop. Och också kan kanske identifiera liksom, frågor där det inte finns någon som har bra åtgärder.
Mm.
Så att liksom, verkligen liksom, hitta de här glappen och se, okej, men här... Och så var det ganska mycket med Child 10, att vi kände att här finns det liksom ett stort behov. Det finns en stor efterfrågan av stöd och hjälp. Och det finns inte jättemånga aktörer som jobbar med frågan. Så att det är ju förstås otroligt förmånligt att få ha det med sig också i det här arbetet.
Alltså sexhandel av barn är väl typ något av det vidrigaste man kan göra.
Ja, men verkligen.
Hur utbrett är det problemet i världen? För de som inte vet.
Ja, men det är ju ett stort problem. Och jag tänker att vi kanske förut tänkte mycket att det var ett problem som var så här långt borta i andra länder.
Mm.
Men så ser det ju inte ut idag. Utan det är liksom kommersiell sexuell exploatering och sexuellt våld och så. Det finns ju här bland våra barn och unga.
Mm.
Och efterfrågan finns ju överallt.
Mm.
Och också med hjälp av digitaliseringen så är ju på något sätt människohandel och handel av barn så nära. Mm. Det sker ju på nätet på ett helt annat sätt.
Mm.
Och sen också med stora så här, flyktingvågor och sånt så har liksom kontexten förändrats, skulle jag säga.
Mm. Och det där, är det också när man köper bilder av barn och sådär också? Eller är det...
Ja, men absolut. Alltså, hela liksom, exploateringen. Mm. Ja, jag har ju som den frågan, det var 10-12 år sedan när jag var första gången i Kambodja och besökte då ett antal verksamheter där man jobbade just med väldigt så här superkonkret att liksom befria barn som befann sig på bordeller och försöka liksom rehabilitera och få dem att få liksom ett nytt liv. Och efter det besöket så kände jag väl egentligen att jag inte har något val. Att, jag kan aldrig någonsin glömma de berättelser som blev berättade och jag kan aldrig strunta i den här frågan. Jag tänker att det är ett, ja, det är liksom någonting som jag känner att jag bär med mig hela tiden, att det är så mörkt.
Vi måste ju gå tillbaka till hur det här började, för att alltså, du är ju liksom känd som en av Sveriges främsta samhällsförändrare, eller man nu ska kalla det, liksom när det kommer till just barns rättigheter.
Mm.
Och det började ju med Friends, eller hur?
Mm.
Som ju idag är otroligt liksom välkänt. Och du har en egen arena, eller du med ni, alltså Friends har en egen arena.
Mm.
Det är ju enormt häftigt, måste jag säga. Jag var själv kamratstödjare faktiskt när jag gick på.
Ah, vad kul.
Jag vill bara skryta lite här.
Ah, vad kul.
Nej, ah, det ska jag inte göra, men... Yeah. Men du måste berätta liksom hur började det med Friends? Alltså varför?
Ja, men egentligen så var det ju... Alltså min plan var egentligen att starta en organisation. Jag var liksom inte, det var inte det jag brann för, utan jag brann för själva frågan.
Mm.
Men när jag liksom började med min liksom resa med Friends så var det så här mitten av 90-talet. Det var mycket diskussioner om så antivåld och det var typ non-violence som var stora. Och man brydde sig inte så mycket om mobbningsfrågan eller kränkningar. Det fanns lite, egentligen lite så här lagrum och liksom ganska lite kunskap, rätt lite forskning och så.
Mm.
Så att när jag liksom bestämde mig att det här ville jag jobba med och jag ville förändra det. Och det började faktiskt att jag gjorde sånt här specialarbete sista året på gymnasiet.
Mm.
Och började liksom då läsa om mobbning och kände inte alls igen mig. Alltså i och med att jag själv har varit mobbad och att jag tänkte, gud vad är det här? Det här känner jag inte igen. Och jag var också så här besviken på min gymnasieskola. Jag tyckte inte att de hade någon liksom förberedelse. Alltså de kunde ingenting och brydde sig inte heller. Så att det växte liksom. Ju mer jag läste så blev jag mer och mer frustrerad och tyckte, gud vad det här är konstigt.
Mm.
Och så hade jag också ett väldigt, väldigt starkt engagemang. Att jag tyckte att barn och unga måste vara med i arbetet.
Mm.
Och det kan man ju kanske tycka så självklart idag, för att vi har liksom en annan, även om vi har fortfarande långt att gå, så har vi liksom en annan syn, tänker jag, på barns inkludering och delaktighet.
Mm.
Men då var det typ så otänkbart.
Mm.
Tyckte liksom inte alls att barnen skulle vara med i arbetet, utan det var ett vuxenansvar och sådär.
Förlåt, nu avbryter jag, men för jag vill bara flika in, förlåt. Men du har också det här Youth 2030 sitter jag och tänker på nu, eller hur?
Ja, men exakt.
Och det är också en del av det. Det kommer in här lite, vi ska gå tillbaka till Friends, men det är bara just den grejen.
Ja, nej men absolut. Och det var ju att när jag slutade på Reach for Change så kände jag att jag har också fått två små barn och jag kunde inte resa på samma sätt. Så att jag var så här, nej men nu behöver jag göra någonting annat. Då var jag så nyfiken och ville gå in och jobba i liksom, som jag brukar säga, etablissemanget. Jag ville jobba liksom innanför.
Mm.
Och då blev jag förvaltningschef i en kommun.
Mm.
Och det är i sig en helt egen historia. Men, men efter ett år så valde jag att sluta.
Mm.
Och då efter det så var jag också så här... Jag var så besviken. Jag var så besviken på vuxenvärlden. Alltså, och även på mig själv, i och med att jag är vuxen. På att jag tyckte att... Fast det har gått liksom 20 år sedan jag startade Friends då, när jag var i kommunen.
Mm.
Och det är fortfarande... barn och elever och ungdomar har liksom ingen möjlighet att vara med och bestämma, och jag tyckte att man hade väldigt dåligt så här, barnfokus i skolverksamheterna och så. Så att det var därför jag startade Youth 2030. Det var också precis innan valet, alltså förra valet 2018. Och jag ville liksom på något sätt pusha för att ge unga människor mer plats i den offentliga diskussionen och sådär.
Ja, i demokratin och sådär.
Ja, verkligen. Alltså typ återuppfinna demokratin i en ny tid för liksom en ny generation. Mm. Det är det som man jobbar med på Youth.
Hur gör man det då?
Nej, men bland annat så driver vi frågan att vi vill sänka rösträttsåldern.
Uh-huh.
Jag tror att det skulle göra, alltså det skulle påverka också politiker och andra beslutsfattare, att de skulle liksom tvingas att ta hänsyn till att de måste också nå unga människor och att liksom bjuda in unga människor på ett annat sätt.
Mm.
Alltså jag gillar ju så här rejäl, alltså unga måste få mer rejäl makt. Och jag tror att det sitter kvar också sen Friends-tiden, att jag var så ung tjej och det var mycket så sken liksom, demokrati när jag gick i skolan, och jag tycker det var jättemycket så under hela tiden när jag har jobbat med Friends, att, ja, men att man kan moraliskt skriva under på att barn och unga ska få vara med. Men sen i realiteten så händer det inte så mycket.
Nej. Och då är det en viktig fråga att de får del av rösträtten, ja, liksom, och möjligheten att påverka samhället.
Ja, verkligen.
Vi lägger ju också mycket tilltro till en yngre generation, och om de inte får med att bestämma så är det lite svårt att anpassa samhället efter dem, tänker jag.
Ja, och också så här, jag tänker vi är alla måna om att vi vill ha en demokrati, och tittar man så både i Sverige och övriga Europa så har unga människor väldigt lågt förtroende för etablissemanget som helhet, men tycker kanske inte heller att demokrati är så viktigt, och det är ju jättefarligt. Så därför, och det beror ju på någonting, det beror ju på att man känner att man inte har möjlighet att påverka, och därför så vill vi liksom ändra den ordningen och öppna upp och få vuxna att liksom, ja, på riktigt göra bättre.
Då måste vi ju liksom ge lite mer kunskap om politik och sådär till unga, tänker jag.
Ja,
på ett annat
absolut.
Sätt. Göra det mer lättillgängligt.
Ja.
Och, men jag tänker att det också blir det i och med sociala medier och sådär. Jag tänker att det säkert är många unga som följer de här partiledarna på Instagram och... Eller har jag fel?
Nej, men alltså unga människor idag är mer engagerade än någonsin. Man jämför det liksom på så tidigt 60-70-tal när unga människor var väldigt engagerade. Problem är ju egentligen inte, men utmaningen är att man engagerar sig på ett helt annat sätt än så som kanske jag engagerade mig eller liksom våra föräldrar engagerade sig.
Mm.
Så att därför behöver vi tänka nytt och hitta nya strukturer. Vi kanske inte kan jobba på det sättet som vi alltid har gjort, och demokratin måste kanske tas liksom i en annan form för att också, ja, men, ge plats till den nya generationen.
Vad är skillnaden på deras engagemang och hur det var förr?
Ja, men jag tänker att vi, jag menar, när jag, och det var ju i och för sig också därför jag startade Friends, för jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Att då var man ju så här medlem i en medlemsorganisation, eller det var många som var så här politiskt aktiva, och du vet, blev liksom medlem i ett parti, liksom ungdomsförbundet på parti och så.
Mm.
Och ja, men, den, liksom, den strukturella folkrörelsen som vi fortfarande har idag, men som såklart var ändå starkare back in the days.
Nu är det lite mer flytande.
Ja, men ta Greta, liksom, en fantastisk rörelse, men det är ju liksom någonting annat. Ta MeToo, alltså det finns ju massa exempel på rörelser som på något sätt löp parallellt och har väldigt stor liksom, impact och så.
Mm.
Och där lockar väldigt mycket unga, och unga är väldigt engagerade. Men det är inte liksom en direkt väg från att vara, demonstrera på fredagar och faktiskt vara med och påverka kommunalpolitiken.
Nej.
Och därför måste det någonting ske.
Ja, så är det. Vi kom in på ett annat spår. Jag avbröt dig där och flikade in med Youth.
Ja,
för att jag läste om det och tyckte att det var enormt intressant. Och jag tycker att det är intressant att liksom, det är stor skillnad på den unga generationen. Nu är inte jag gammal, men jag är 32. Alltså, när jag var som de här ungdomarna är nu, så hade jag ju noll intresse av politik. Men jag håller med dig om att man ser att det liksom ökar det intresset, och det är ju superintressant.
Ja, och man ser också i länder som typ Österrike, där man har rösträtt från 16 år, så påverkar det politiska klimatet jättemycket. Det påverkar också att fler vill gå och rösta i familjen. Man ser att det ökat liksom politiskt engagemang och samtal sker hemma liksom vid middagsborden. Så att det har många positiva synergier. Och också det här med att politiker försöker nå unga och kanske göra det på ett enklare sätt och med ett annat språk. Det brukar oftast alltid bli bra för oss alla.
Ja,
det är alltid
precis.
Så, när man ska paketera något till ungdomar så brukar det bli bra för vuxna också.
Ja, det blir mer tillgängligt på något sätt. Jag gillar det jättemycket. Så jag ville flika in, för jag blev så intresserad när jag läste om det där, när jag håller på att läsa på om dig. Men du startade ju, nu går vi tillbaks igen. Det är mitt jobb här som intervjuare.
Ja.
Du startade ju Friends för att du var mobbad själv, eller hur?
Ja, men absolut. Men jag tänker att det var en kombination kombination av att jag hade mina egna erfarenheter och hade också en väldigt stark så här, känsla av att jag ville liksom förändra och ville att andra skulle få uppleva det som jag själv hade upplevt.
Mm.
Men också en kombination av att jag var väldigt samhällsengagerad och att det varit det sedan jag var väldigt liten och var liksom väldigt mån om att bry mig och liksom var upprörd över orättvisor och sånt där. Det liksom hade präglat mig sedan jag var väldigt liten. Så jag tänker att de två sakerna på något sätt gav mig, tror jag, förutsättningar att starta upp det här. Liksom.
Men när du var 19 och läste så här på gymnasiet och skrev den här uppsatsen, var det, va? Så var det, sa du att du kände liksom inte igen dig i vissa saker. Vad var det du inte kände igen? Alltså, vad var det? Så att vi förstår liksom konkret.
Men absolut, alltså, det var superkonkret att forskningen som fanns då, och som fortfarande finns förstås, var väldigt så här, individcentrerad. Så det var väldigt stort fokus på att så här, ja, men de personer som är mobbade, de har så här, avvikande beteenden. Så kunde det vara så här, lissor på kännetecken hos den mobbade och sådär. Och det fanns väldigt lite om typ ingen diskussion kring att mobbning är ju liksom ett samhällsproblem och det handlar ju om liksom hela gruppen, det kan handla om ledarskap, det handlar om normer och värderingar och det handlar om människosyn. Alltså det finns ju massa olika orsaker till varför mobbning uppstår.
Mm.
Och det var ju min upplevelse att det var inte bara mitt fel, utan det var massa andra som hade gjort fel.
Mm.
Och det tyckte jag inte att jag kunde se då i forskningen. Så att där började vi min frustration. Och sen också det här att jag själv ville vara med, liksom att, ja, men som jag sa då, det här med barn, alltså eleverna också skulle vara delaktiga i arbetet.
Mm. Mm. Men, och då mötte du ganska mycket motstånd, eller hur? Eller liksom, vad hände när du skulle starta Friends?
Ja, men jag ägnade ju otroligt mycket tid till att liksom, först ringa runt till andra befintliga barnrättsorganisationer. Och jag ville liksom, hallå, jag har massa idéer här. Mm. Jag kan börja jobba hos er. Och det var verkligen så här, bättre kanske naivt kan man tycka som vuxen då, men också med stor iver. Och sen så, när jag inte fick något gehör, så kände jag, okej, men nu får jag starta någonting själv.
Ja.
Och så erbjöd jag skolor då att jag skulle kunna komma ut och starta upp, som jag kallade, en aktiv handlingsplan mot mobbning.
Mm.
Och det var det som var startskottet. Så fick jag lite pengar, lite startskott från Rädda Barnen. Så jag kunde göra så fina foldrar.
Mm.
Och sen fick jag en fax av min mamma. Mm. Och sen lite längre fram så fick jag lite pengar från Allmänna arvsfonden. Och sen så var jag igång.
Mm.
Och det var också så här, ja, men det var ett skriande behov. Så det var ju otroligt bra timing.
Mm.
Det var ju ingenting som jag visste då. Men så här, efterhand kan jag ju se att det var så bra liksom, timing. Och att det, ja, man, det blev ökad press på skolorna. Men de hade egentligen ingen beredskap. Så att, och så fanns det Friends.
Mm.
Och jag tror inte att alla fattar att den fina... Jag hade jättefin gul folder med så här gult snett hjärta. Och hade fått en jättefin logga och allting. Så jag tror inte att skolorna fattar att bakom den här flådiga broschyren så var det liksom en 19-årig tjej som hade massa idéer. Utan man trodde att det var en, kanske lite mer så etablerat.
Det är ju otroligt häftigt. Hur tog du fram en sån där antimobbing? Hur såg den? Alltså hur tog du fram den?
Ja, men det gjorde jag mycket av. Att jag läste mycket och testade. För man gjorde det jättemånga så här, pilotskolor. Jag hade också... Alltså, jag har alltid varit väldigt bra på att be om hjälp och så fråga folk. Det gör jag fortfarande mycket när jag gör grejer som jag känner mig osäker kring.
Mm.
Och det var nog liksom... Så här, så jag testade och blandade in olika experter och forskare och skickade grejer till folk och bara, tror om det här? Och så. Och pratade mycket med ungdomarna som jag liksom var och besökte skolan och så.
Mm.
Och successivt byggdes det upp. Alltså så som det var första gången, det kanske inte var det perfekta, utan det liksom byggdes upp till ett program då.
Du liksom vågade testa, det är jätteimponerande.
Ja, och jag menar, jag tänkte ju aldrig så här, åh, nu ska jag starta en Sveriges organisation, jag ska göra det här. Jag var liksom inte, det var inte det, jag var bara så här, jag var 19 år, jag var så övertygad att om skolorna fick mer kunskap, kunde involvera eleverna i arbetet, förstod liksom, jag menar, hela kärnbudskapet för mig var just det här, den liksom stora, grymma tystnaden. Hur kan man få alla medlöpare, alla de här som kanske inte vill vara elaka, att faktiskt träda fram och liksom gå emot sin rädsla och stå upp för det de tror på.
Mm.
Då skulle vi få förändring.
Mm.
Och jag var så övertygad om att om alla gjorde det, då skulle det bli bra.
Mm.
Och jag tänker att den naiviteten också var liksom en av mina främsta styrkor.
Mm.
För nu har jag jobbat med 25 år, nu det är så komplext och så svårt.
Ja,
alltså,
men lite naivitet kan ju vara bra.
Ja,
alltså att man inte ser de här hindren nästan.
Nej. Och optimism också kanske, att de blev smittade av så här, wow. vi gör som hon säger, då kanske det blir bra.
Nu förändrar vi världen ja. Liksom. Mm. Men du har sagt några gånger nu att du var 19-årig ung tjej.
Ja.
Hur var det, tänker jag? För nu här pratar vi ju en del om, eller en del, hela den här podden handlar ju om jämställdhet.
Ja.
Så en del var en underdrift.
Ja.
Hur var det liksom att komma ut som en 19-årig ung tjej, blond? Alltså... Ja.
Det var ju jättesvårt, och det var väl det jag menade också med det här att skolorna fick den här fina foldern. Och det är så ofta jag kommer att jag kunde få en sån skolbokning, och så skulle jag åka till Gävle, säger vi.
Mm.
Så dök jag upp där på tågstationen, så kanske rektorn eller kuratorn kom och hämta mig.
Mm.
Och så de bara tittade på mig och så bara, är det bara du eller? Jag vet, blev superstressade, för de kanske bokat av så här 5 timmar med all personal. Och,
ja,
och så var det bara jag, den här unga, om en blonda tjejen från Norrland som hade så här norrländsk dialekt. Ja, nej, men det gick ju bra i Gävle i och för sig. Men om jag var någon annanstans. Så att det var tufft. Och det var också liksom en helt annan tid.
Mm.
Jag hade ju inte heller verktygen, eller jag tänker ändå att kanske vissa, i alla fall unga tjejer, har idag. Jag kände ju bara att jag hela tiden blev ifrågasatt och inte lyssnad på.
Hur hanterade du det då?
Ja, men mitt liv har nog, och min barndom har liksom också präglats mycket av att jag har varit ganska ensam, att jag har varit så udda och alltid var lite så här. Men inte var riktigt som kanske alla andra. Så jag tror att jag var ganska van vid det. Så att på något sätt så var det mer ett, så att jag var van med den typen av förhållningssätt. Och jag har också alltid känt att, och det här är ju på ett sätt lite knäppt, men det har också varit någonting som har varit bra för mig. Det är att ju mer motstånd, eller ju mer liksom svårare det känns, ju bättre blir jag. Ja. Det låter ju hemskt, för så ska det inte alltid vara. Men det var lite en så också, att jag kände så här, men fasen, de lyssnar ju inte, fattar de inte.
Nej.
Och jag var också otroligt engagerad. Jag kan liksom komma ihåg hur jag bara dök in i de här mötena, och det bara osade ur mig. För det fanns liksom inte plats för så mycket annat.
Nej, så din naivitet kanske hjälpte dig där också, eller?
Ja, men också att det var en annan tid, att jag tänker att många av oss var så vana och kanske nästan förväntade oss att inte riktigt få
gehör.
Det gehör som vi ändå förtjänar, såklart.
Så kan det ju vara. Att man, alltså, i en tidigare tid så var det så förväntat, och det tror jag i och för sig att det är idag också.
Ja.
Att man liksom förväntar sig det.
Ja.
Men du sa att du var udda. På vilket sätt var
Men jag gillar egentligen att säga udda, för jag tycker ju att alla människor ska vara udda. Man är ju sig själv och vi är alla olika. Och jag tycker ju som att människor som är annorlunda är ju alltid de mest intressanta. Så jag vill inte att det ska låta som någonting dåligt. Men jag har tänkt mycket på det här nu när jag har skrivit min bok. Att vad är det som har präglat mig, och vad är det jag egentligen har haft med mig in i alla de här sakerna? Så är det nog att vara lite så, att känna att jag på något sätt står lite utanför. Och jag gör ju inte det på något sätt idag egentligen. Men jag tror ändå att jag bär med mig den där känslan av utanförskap eller ensamhet. Att den på något sätt finns som ett kroppsminne i mig. Och även om jag menar, idag är privilegierad och liksom etablerad och alla de här olika grejerna, så kan jag nog ändå känna ibland att jag påminns väldigt starkt när jag ser andra människor som befinner sig i ensamhet eller utanförskap. Att det liksom hugger tag i mig på ett sätt som är väldigt fysiskt. Så att det var inte kanske svar på din fråga, hur jag var udda, men att jag ändå var intensiv, tog mycket plats, sprang liksom, jag menar, hade bråttom, kastade mig in i grejer, orädd, den typen av personlighet. Som jag tänker det är väldigt bra, men var också kanske lite tuffare att vara så också för, ja, vad blir det då, 35 år sedan eller någonting sånt. Att tjejer hade en annan roll att spela liksom, än det där.
Och det där är så intressant med mobbing som du säger. För man kan ju bli mobbad, du sa det i början, av så här olika anledningar. Alltså, jag var ju till exempel också mobbad, men för att det var en kille som tyckte jag var snygg. Och då började tjejerna mobba mig. Alltså du vet.
Ja.
Så att det där är ju, det kan ju se ut på så himla olika sätt, tänker jag.
Ja. Jag brukar ofta prata om att det handlar, jag tycker det, liksom det viktigaste definitionen är ju det här med maktbalansen. Att det liksom är någon som är i underläge och någon som har mer makt. Och att det är det som, för kränkningar och konflikter och sånt, det pågår ju hela tiden. Och det kan ju pågå mellan människor, och någon kan bli jätteledsen, men att man ändå på något sätt har en liknande position. Men mobbning är ju den här systematiska kränkningen som gör att man också många gånger förlorar alla sina möjligheter till att påverka och sin egna makt.
Jag älskar att du säger det, för det var precis det ordet som poppade upp i mitt huvud när du pratade om det lite tidigare avsnittet. Mm. Just att det hänger ihop med makt och att de som har mer makt utnyttjar den.
Ja.
Och det är så intressant att det börjar redan liksom i så tidig ålder. Mm. Alltså när jag var mobbad var jag 13, 14. Och då var det tjejerna som var mer populära än vad jag, för de hade mer makt då.
Mm.
Och alltså, hur kan det börja så tidigt?
Ja.
Har du något svar på det? Nej. Ja, jag vet inte.
Nej, men alltså, hur kan det börja så tidigt? Men jag tänker, alltså, makt, jag tycker det är så intressant. Och också funderat jättemycket på det i skrivandet. För att det som är intressant med makt är ju också att vi alla har ju olika typer av maktpositioner som vi behöver, tänker jag, alltid ödmjukt reflektera över. Liksom. Och vi hamnar också i olika typer av kontexter där ibland har vi typ ingen makt.
Nej.
Man känner sig som en ung tjej och man har liksom ingen, eller bara som är det som kvinna. Man kan känna sig, gud, här känner jag mig helt liksom maktlös. Medan ibland går jag in i rum och inser, gud, nu är det verkligen jag som sitter på makten. Mm. Det jag säger, mina ord som kommer liksom spela stor roll.
Mm.
Och att ha en ödmjukhet och helt enkelt reflektera över det. Jag tänker att det är liksom ett livslångt uppdrag, för därför förändras också över tid och över liksom vilka positioner man har, vilken ålder man är i och vilken typ av, jag menar, man kan hamna i livskriser och hamna i svårigheter och sådär.
Mm.
Så att jag tänker att, jag menar, och varför jag säger det är väl att jag tänker att föräldrar och vuxenvärlden är ju också någonstans, vi är ju de här viktiga förebilderna och så att det beror också på hur vi själva agerar och våra barn gör som vi gör och så. Mm. Sen är det klart att det finns liksom ett socialiserande mellan, och det börjar ju jättesnabbt, man är ju jätteliten när det börjar.
Mm.
Så jag tror ju jättemycket på att man måste träna barn tidigt kring det här med empati.
Mm.
Vi föds ju inte med empati, utan vi behöver träna på det och fundera på det och liksom öva. För att vi vill ju ha, jag menar, vi vill ju ha empatiska medborgare. Det tror jag är liksom en av våra viktigaste målsättningen egentligen.
Ja, och vi lever ju i en värld där det inte ser ut så. Alltså, vi ska snart lämna Friends och prata mer om din bok. För det perspektivet är också otroligt intressant. Men jag ville prata med dig lite om när vi pratar om så här, hur vi kan påverka barn och sådär. För att Friends släppte ju en rapport nu 2021 som jag uppmärksammade en del. För att jag tyckte det var intressant att liksom, tjejer som går i årskurs 3-6 redan då så här, blir utsatta för sexuella trakasserier. Nu handlade ju den ganska mycket om rasism och sådär också. Mm. Men just det perspektivet såklart, eftersom det är de frågorna jag jobbar med, var ju, det var så otroligt tydligt att tjejer är så mycket mer utsatta.
Ja.
Ja. Och då är jag så här, och jag blir så här nästan lite tårögd när jag pratar om det, för jag tycker att det är så hemskt, för att jag menar, vi lägger sån tilltro till den här generationen, att det ska lösa sig när de liksom kommer in i näringslivet, och så ser man att så här, nej, men redan när de är, vad är man, när trean, då är man 10, va?
Mm.
Att det redan då, alltså det är ju så sjukt.
Mm.
Hur fan händer det? Nu börjar jag svara här. Nej, men jag, gud,
jag vet. Jag har ju 2 tjejer själv. Liksom, nu är de 5 och 7 år. Men gud. Och jag tänker på allt arbete vi har med Chai Ten. Och man ser ju också det här grooming och allt. Jag menar, där är ju tjejer de som är primärt utsatta. Så det är liksom, det följer med hela tiden.
Mm.
Men det är klart att, du vet, när du går i trean, du har kanske en mobiltelefon, du helt plötsligt är du exponerad för allt som vi vuxna också är exponerade för. Mm. Och du är ett barn och, jag menar, alla filmer och, alltså det är så mycket influenser runt omkring som såklart påverkar förväntningar eller krav på en själv och sådär. Så att jag tänker till att typ sexualisering av hela det offentliga rummet och att det är såklart, jag menar, allting syns ju i skolan. Skolan är ju alltid bara en spegling av samhället i stort.
Mm.
Alltså det är ju så himla jobbigt att tänka på. Jag tycker också det. Jag tänker att vi liksom, vi vuxna måste göra mer och vi måste liksom prata om de här grejerna och vi måste såklart alltid agera. Det är liksom på något sätt alltid säga att det här är inte okej och bryta in och prata om det och sådär.
Mm.
Och sen måste vi få våra, jag menar, vi måste också få våra killar att, pojkar att förstå och ta ansvar och liksom, ja, det är.
Ja, för jag pratade med jag spelade spel med min systerdotter som är 13. Vi spelade det här Alias där man ska beskriva ord för varandra.
Mm.
Och då skulle hon beskriva för hela gruppen, hela familjen, och vi var på lag, så då skulle hon beskriva ordet jämföra för mig så att bara jag förstod det. Så att de där runt omkring inte kunde gissa. Och då är hon så här på Instagram, så hon följer ju mig. Och då beskrev hon ordet jämföra på ett sätt som var ungefär i stil med att när en kille ser några tjejer på en gata, då gör han det här. Han tittar på dem och så liksom vill hon beskriva då att en kille helt enkelt jämför två tjejer utifrån hur de ser ut.
Mm.
Och jag blev så här bestört när jag fattade att det var det. Och samtidigt på något sätt glad att hon förstod det. Men det är ju fortfarande tragiskt och jättehemskt.
Ja, ja, men jag har min systerdotter, hon är 15 och vi är nära varandra. Och hon, jag menar, hon sa till mig i somras, det är så tråkigt, man kan inte bli kompis med killar liksom, på telefonen eller vad man säger. Mm. På alla de här, utan de vill bara ha liksom, nakenbild. Direkt man bara skriver hej, så får jag en bild för en nakenbild. Mm. Även om man bara ska vara kompis. Mm. Sådär. Och, menar, för mig, alltså, det blir så, jag vet att det blir så svårt att förhålla sig till.
Ja. Och du, jag tänker att det är liksom det här som barn exponeras för, både alltså tjejer och killar. Och det var, visst var det en del av det som ni gjorde i flickaprojektet, flickakampanjen. Är det projekt eller kampanj?
Ja, det var både och ju, för det var ju liksom två, en väldigt tydlig reklamkampanj och så var det också ett ganska stort projekt där vi jobbade ute i kommuner och så.
Och det är ju också super, för det var på uppdrag av regeringen, va? Mm. Vad var det ni gjorde där?
Ja,
nej, men för det är också en del av det här,
ja,
tänker jag.
Ja, och det är också på ett sätt såhär, jag tror att det har slagit mig den här veckan sen boken kom ut, att jag på något sätt så, jag menar, det är klart att jag är stolt över massa grejer, men samtidigt kan jag också bli, jag menar, igår blev det nästan så här fysiskt när jag såg artikeln i tidningen om, och då var det typ så att den var formulerad likadan som den var för så här 25 år sedan.
Mm.
Jag bara, och så, du vet, allt det jobbet som jag har gjort, så blev man så här, gud, jag har inte kommit länge. Tänk om jag visste liksom, när jag var 19, att jag skulle sitta 25 år senare och säga exakt samma sak.
Mm.
Kändes ju sjukt deppigt. Alltså, ja, ändå precis. Väldigt så här, tungt.
Ja, när man har slitit så länge.
Ja, jag tänker, och det var därför jag tänkte på min flickaprojektet. För i morse pratade jag med en tjej också som har jobbat inom den här flickaplattformen då.
Mm.
Som är liksom en helt annan grej, men ett arbete som pågår just nu.
Mm.
Och det här var ju då, jag menar, över 20 år sedan jag drev det här flickaprojektet. Och det var ju uppdrag av social, hon var barn- och familjeminister då, Berit Annor, som ville att vi skulle börja jobba med just den här sexualisering som var det offentliga rummet, hur det påverkar barn och unga och så här, bilder och budskap, hur det påverkar barn och unga.
Mm.
Och det här är ju liksom en tid innan, ja men du vet, innan Facebook och liksom innan sociala medier.
Och innan MeToo.
Ja, innan MeToo och innan vi fick en feminist, ja men så här, massa innan. Men, och då pratade vi jättemycket om just medias ansvar och liksom medias makt och vilken roll media kan spela.
Mm.
Men idag är media någonting annat än vad det var då också.
Ja.
Men då jobbade vi i så här 26 kommuner och delade ut massa pengar tillsammans med Allmänna arvsfonden till olika jämställdhetsprojekt. Och sen så gjorde vi den här kampanjen som byggde på att vi ställde frågor till dem som har yttersta makten.
Mm.
Till liksom chefredaktören på en tjejtidning. Varför delar du liksom, varför skriver man på, man hade skrivit alla hjärtans dags kort och då kunde man skriva, här får en, kan man ge en avsugning till sin pojkvän och massa sådana här.
Nej, men lägg av, var det någon som gjorde det? En tjejtidning?
Ja, det var en tjejtidning som gjorde det. Men också så här, varför skulle man sälja så här lussebullar på 7-Eleven med så här halvnakna tjejer? Så vi plockade ut så här väldigt, väldigt konkreta, tydliga exempel.
Mm.
Och det som jag ville visa på, eller vi alla ville visa på, var ju att det finns alltid ett mänskligt beslut bakom allt.
Mm.
Och det är liksom på något sätt min käpphäst. Jag tror så mycket på det.
Mm.
Men allting som, alla dåliga saker som händer, det är ändå människor som tar de besluten.
Mm.
Tillbaka till det här med makt. Liksom. Mm. Och makten att påverka själv.
Och bete sig på ett visst sätt och upprätthålla strukturer och normer. Liksom.
Ja, exakt.
Men nu har du jobbat i något som du själv kallar för godhetsbranschen.
Ja.
I 25 år.
Ja.
Vad är godhetsbranschen för något?
Ja, men jag tycker att det är kul att säga det. Och det är ju såklart med liksom en viss ironi. Jag tycker så här, jag menar, man kan ju fråga, vad är godhet?
Ja.
Jag menar, vem är god? Mm. Så att det finns ju massa man kan diskutera kring det, vilket jag hoppas att man gör. Men jag tycker också att det finns ibland liksom som en förväntan på civilsamhället eller liksom den idéburna sektorn.
Mm.
Där vi ska vara så goda och vi är som en godhet. Bransch och många kan liksom säga till mig, wow, du gör så bra saker och så.
Mm.
Och att det är ju fint, men det är ju också ganska knäppt, för att vi är alla bara människor och vi gör olika saker, vi gör så gott vi kan. Och det är också, det går inte heller att lägga liksom ansvaret på en godhetsbransch och tänka att de ska lösa biffen för alla som mår dåligt och allt är jobbiga. Och sen kan liksom näringslivet se till att man drar in pengar till sina aktieägare och så ska det offentliga ha liksom, på något sätt, ska ju driva någon slags välfärd, men är okej att fallera för att idéburna eller civilsamhället kommer där och liksom lappar och lagar.
Mm.
Och så kommer vi inte kunna jobba. Alltså det är inte en hållbar struktur. Vi kommer behöva skriva om det här samhällskontraktet. Mm. Och därför tycker jag att det är liksom spännande att prata om det som en godhetsbransch. Mm.
Ja, nu har ju du skrivit din bok, eller precis släppt din bok i onsdags, kom vi fram till. Mm. Den heter
En handelsresande i godhet.
Ja, en handelsresande i godhet.
Precis. Och min rapport från folkrörelsen som blev en industri.
Ja, men precis. Och det är så intressant att höra om den resan, tycker jag. Alltså, för hur har liksom den här godhetsbranschen, hur har den utvecklats de senaste 25 åren då, för dig som har haft insyn i det? För jag skulle väl säga att jag själv är också i godhetsbranschen då, på något sätt.
Verkligen. Jag menar, jag tänker att det har hänt massa positiva grejer. Att just de här väldigt tydliga som stuprören och sektorerna på något sätt ändå har smält samman. Och att man rör sig mellan sektorer. Och att näringslivstoppar kliver in och liksom leder ideella sektorns organisationer. Och vice versa. Att det liksom inte lika... Ja, det är lättare liksom att flytta emellan. Och också att vi har mycket mer samarbeten som är sektorsöverskridande. Och så. Och även att civilsamhället går in och jobbar med kommunen på ett annat sätt idag. Och sådär. Mm. Men massa saker. Jag menar, när jag startade Friends så var ju inga företag egentligen inne på att jobba med... Alltså man jobbade ju inte med så hållbarhetsfrågor utifrån att man tog ansvar för samhället på det sättet. Det var ju liksom inte företagens uppdrag. Nej. Så när jag startade Friends jobbade man med lite så här, du vet, sponsorskap till lite idrottsföreningar och så. Precis. Och sen liksom en liten bit in i den resan så började man prata om så här humansponsring. Då fanns det några liksom företag som jobbade med så att ge lite... Liksom, pengar till sociala organisationer. Mm. Så att jag har ju verkligen följt hela den utvecklingen. Sen börjar man prata om liksom hållbarhet och sen CSR. Och när jag var, jobbade tillsammans med Kinnevik-gruppen och startade Reach for Change, då var man ju verkligen, då var ju så alla alltså CSR-konsulter bara blossade upp massa nya bolag som jobbade med så hållbarhetsrapportering. Och det var så press från investerare att man måste visa på vad gör man utöver sin affär. Vilket typ av samhällsansvar tar man? Och det var ju det som vi gjorde på Reach for Change. Att när vi lanserade Ghana så jobbade vi med de lokala bolagen i Ghana. Och visade att man också tog samhällsansvar och gjorde massa bra saker. Och använde sig av sitt företag som fanns där på plats. Så där har det ju skett liksom en jätteutveckling. Och nu skulle jag tycker att senaste tiden så är det ju mycket så här en kanske någon slags syftesrelevation. Man pratar om vad är företags syfte, vad är vårt why, och man har ju också sett i så här reklam, tittar man på reklam så ser man att kanske 10 år sedan så var det mest så här idébuna verksamheter som vann olika priser, medan nu så vinner bolagen samma typ av priser fast det kanske är så här BMW som gör reklam för någon slags miljö bil eller någonting sånt. Så det är ganska, på något sätt så är det ju också ganska svårt, tänker jag, om man vill engagera sig. Ska jag dricka så här Oatly-mjölk eller ska jag ge pengar till en organisation eller ska jag liksom demonstrera eller ska jag göra allting? Alltså, det är så här en annan värld att navigera i. Och där kan jag också känna ibland att det finns som ett engagemangssvinn. Alltså att många vill engagera sig men man också blir så här osäker, vad ska jag göra? Och ibland kan det också bli helt fel det man ger sig in och gör.
Jo, ofta blir det ju... Alltså, eller det är i alla fall min upplevelse, framförallt när det kommer till jämställdhet som ju är det som jag jobbar med. Men om vi ska prata hållbarhet och liksom CSR i stort så tycker jag att det ofta ibland kan bli som en sån marknadsföringsfråga. Och det här är också en fråga från min sponsor Excitec då. Alltså vad är effekten av att man använder de här frågorna för att stärka sitt eget varumärke? För det är ju inte helt ovanligt att det bara är, ursäkta mig, men bullcrap.
Ja. Nej,
eller
absolut.
Har du sett det också?
Ja, gud, jag skriver om det också i boken. Jag tänker att det skriver mycket om att, att det blir... Man köper in på den här godheten då, som jag pratar om. Och, att det liksom, och där kan jag också... Liksom, både typ att ideell sektor säljer ut godheten alldeles för billigt till att börja med. Man ska ta mycket mer betalt för det, tycker jag. Och sen så blir det som att man får någon slags associationsvärde då, att man jobbar ihop. Och det är så synd, för att det jag lärde mig och det vi gjorde på Reach for Change, när vi verkligen jobbade med näringslivet och ideell sektor, det var ju att näringslivet sitter ju på massa expertiser och skills och know-how som ideell sektor ibland, vissa organisationer, ja, men saker som man saknar, inte har råd att köpa in eller så. Så man ska ju använda sig av sin egna affär och sin kompetens och det man håller på med och se hur man kan göra samhällsnytta. Och då kan man ju påverka mycket mer eller bara ta ansvar för sina liksom leverantörskedjor eller sina egna ledarskap eller hur man behandlar sin personal. Alltså det finns ju så mycket man kan göra för att vara, liksom, ta mer samhällsansvar utan att bara ge pengar till någon organisation. För du kan ju inte köpa dig fri från att ta ta det här samhällsansvaret.
Och det finns ju så mycket man kan göra med sin tid för att förändra. Om vi skulle titta på till exempel ett IT-bolag skulle ju kunna genom olika digitala lösningar kunna göra underverk for free. Men hur många gör det?
Nej, men verkligen exakt. Och det tror jag ju såklart jättemycket på. Och samtidigt så behöver vi, jag menar ideellt sagt, då behöver vi också, vi får ju mycket pengar av näringslivet och det behöver vi. Alltså det är ju också en stor utmaning. Och apropå din förra fråga då, liksom vad som händer i sektorn, så är det ju, jag menar, ideell sektor, liksom godisbranschen då, vi jobbar bara med projektpengar, alla pengar är alltid öronmärkta, de är alltid tidsbegränsade. Vi har liksom aldrig några pengar till att typ kompetensutveckla, jobba med vår personal eller jobba med innovation eller kreativitet. Vi kan liksom sällan anställa folk på långa kontrakt. Alltså vi har så tuffa förutsättningar och ändå ska vi jobba många gånger med de absolut svåraste frågorna. Och det är också helt orimligt att det ska vara så. Och där kan jag känna att när näringslivet, när jag går in och samarbetar med ett företag, då vill jag känna att de har tillit till min och vår expertis och ge oss pengar för att vi ska göra vårt uppdrag. Och inte att jag behöver liksom vika mig själv 10x för att göra ett projekt som passar just deras marknadsföring eller deras grej. Utan att de också kan ha tillit till oss. Och sen kan vi ju också använda vår kompetens från vår sektor och lära näringslivet massa saker. Jag menar, vi är ju superduktiga alla inom ideell sektor att leda, för vi är ju vana att leda människor som får dolt betalt eller som jobbar ideellt eller som jobbar dygnet runt, för att det blir ofta så, för att det är så kanske akut eller att vi liksom jobbar och springer på knäna och sådär. Och det är ju en jättebra skill att ha när man driver kommersiella bolag också. Ja, men du förstår det här utbytet liksom.
Ja, men jag förstår det, och jag är nu inte jag inom ideell sektor, men jag jobbar ju ändå på något sätt med någon typ av samhällsförändring när det kommer till jämställdhet och är liksom aktiv med det. Men det är ju väldigt ofta människor som förväntar sig att jag liksom ska göra det gratis. Jag ska ge dig ett exempel, att jag blev kontaktad av ett företag som omsätter pengar, som liksom säger så här, vi jobbar inom jämställdhet. Alltså med en, jag ska inte nämna namndroppar dem, men de jobbar med någonting som är kopplat till jämställdhet i alla fall. Och så ska de ha, vill de ha in en föreläsare. Och så var det så här, men det här är en så viktig fråga, så vi tar ju det här ur egen ficka. Och sen så de andra som kommer och föreläser, de gör ju det gratis pro bono då, för att det är en så viktig fråga. Och jag bara, okej. Alltså, om det är en viktig fråga, då måste ni ju avsätta pengar för det.
Verkligen.
För jag menar, det här är ju mitt jobb. Mm. Alltså, du går inte till jobbet gratis. Nej. Bara för, alltså, så vi måste ju alla tjäna pengar på något sätt.
Ja, men alltså, verkligen. Och det var ju så, jag kommer ihåg i början på Friends, men fortfarande så var jag så, men vad jobbar du med? Man bara, men vänta nu, klockan är liksom 8, jag ska vara här till 5. Ja. Det här är ju liksom mitt jobb. Ja. Det finns någon skev bild också av ideell sektor. Att, och egentligen är ju begreppet ideell sektor är ju kanske också helt fel. För att, ja, men det är ju, vi behöver ju de smartaste människorna som jobbar med de svåraste frågorna. Vi måste ju liksom ha en sektor där vi har personer som kan ägna sina dagar och sin yrkesverksamma tid för att lösa de här stora samhällsutmaningarna. Mm. Så det där är konstigt. Jag hoppas att det är liksom på väg bort, men jag tycker också fortfarande att jag såg någon tråd på Facebook här för någon vecka sedan, och var det, jag får inte heller nämna någon namn, men det var ändå liksom en politiker, och så var det så, men i helgen pratade vi om, jag och mina kompisar, om det här, vilken organisation borde man stödja? Mm. Och så kommer det så här, kanske, vad vet jag, 150 kommentarer. Och där är det så här, men vi stödjer den här organisationen för de har jättelåga löner. Eller vi stödjer den här organisationen för de har jättelåg administration. Men vad är det för mått på förändring och kvalitet? Nej. Tvärtom, jag menar, apropå det jag sa tidigare, med, man behöver ju investera pengar för att bygga en solid liksom, organisation och ha liksom, bra medarbetare som är ute och gör jobbet. Så att man borde ju inte ha den diskussionen i den tråden.
Nej, jag tänker så här, ska vi inte sluta kalla det ideell sektor?
Jo.
Alltså börja kalla det en sektor som förändrar, den samhällsförändrande sektorn eller något.
Ja, jag håller med dig.
Alltså så att man liksom byter ut orden, för det tänker jag att retoriken är, nu är det inte ditt ansvar.
Nej.
Men jag tänker att det är otroligt viktigt, för så fort man säger ideellt så blir det ju så här, Och du är en eldsjäl som jobbar gratis. Fast det är ju inte verkligheten. Något sätt.
Men det kommer sig väldigt mycket också från att om tittar man på hela civilsamhället och föreningslivet så är det klart att väldigt många jobbar ju inom så här, fotboll. Så, alltså tränar sina barn i fotboll. Och så. Och det bygger ju hela den strukturen som vi har i Sverige bygger ju på ideellt engagemang. Men det är ändå en helt annan grej att träna fotbollslag liksom, någon kväll i veckan än att då jobba med en fråga.
Jag tänker, vad gör vi för att förändra? För det här tänker jag på något sätt hänger ihop med liksom kapitalismen och om vi ska djupdra det. Eller har jag fel? Alltså att så här, pengar kommer alltid först.
Ja, men och apropå vi kan dra till det här med makt igen så tänker jag att det tycker jag, menar, för mig har ju det varit, det har ju präglat i stort sett allt jag har gjort att jag menar även nu med Chai Ten, vi behöver mer pengar.
Mm.
Vi behöver mer pengar för att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör och liksom göra mer av det vi behöver göra.
Mm.
Och jag tror mycket på pengar från liksom näringslivet och såklart också statliga medel, men det är liksom någonting annat. Och då så är det på något sätt alltid att de som har pengarna, det är de som sitter på makten.
Mm.
Och själv liksom kommer man med på något sätt kepsen i handen och så att tigger, vi behöver lite pengar.
Mm.
Så att, ja, att så det finns ju någonting skevt i det också, att det alltid är kapitalet som på något sätt har störst makt. Och medan ideell sektor då, som vi inte ska kalla det för samhällsförändrande idéburen sektor.
Nu har vi liksom förändrat världen här, känner du det? Till alla som lyssnar, sluta säga ideell sektor. Ja. Det började här.
Ja, exakt. Ja, nej, men att som jag kanske stor skillnad då, men inte har så stort kapital. Så att jag tycker att det är liksom tillbaka till det här på något sätt maktfrågan också.
Mm.
Och respekten liksom, för olika typer av expertis.
Mm.
Så det låter som att jag bara så gnäller över grejer för det är tråkigt.
Men du får gnälla för att jag blir också frustrerad för jag tycker att det är så skevt.
Ja. Nej, men det var ju som jag kommer ihåg också när jag liksom var ute och expanderade Reach for Change i vissa av länderna då kunde jag få så förslag på, och det är liksom inget ont i det på något sätt, men kan jag få så förslag att när jag var i ett land att men gud, vi har ju massa människor här som jobbar och så har de deras partners och då mest fruar då var det ju som liksom var med till det här landet och var någon slags expert. Kan inte de få jobba liksom hos dig? Och det hade de ju säkert kunnat göra och säkert kunnat gjort massa bra nytta för det var säkert massa briljanta, smarta kvinnor.
Mm.
Men det var också på något sätt synen på det som en håller på med. Att jag behöver ju specifik kompetens för att jobba just med barns rättigheter och personer som kanske är barnpsykologer eller som har liksom rätt skills. Men att någonstans är det, ja men släng in lite folk så löser det sig.
Ja, men precis.
Ja. Så det finns, jag tänker att det finns också någonting med så här professionalitet och expertis och liksom jämlikhet också. Liksom. Även om vi inte har lika mycket pengar så har vi en annan typ av expertis. Ja.
Mm. Men för det jag tycker också är intressant, ett perspektiv som jag vill prata om. För det skriver du om i din bok också, individualiseringen.
Ja.
Eller hur? Mm. Som jag tycker är superintressant, som också vi brukar prata om lite här.
Mm.
Men kan inte du bara beskriva först, vad är individualisering till att börja med?
Ja, exakt. Jag menar, det är väl just det här med att vi hamnar mer och mer i personerna och den individuella liksom berättelsen. Om man nu tänker utifrån vad vi pratar om då, tar man kanske då idéburen sektor då, eller samhällsförändrande sektorn, så är det på något sätt många individer som kanske startar organisationer och att deras berättelse får mycket uppmärksamhet och man kan få liksom mycket gehör för att vi är så centrerade, vi är så fokuserade på hjältehistorier eller berättelser snarare kanske än en stor organisation som har massa kompetens men kanske har flera individer.
Mm.
Så det är ju individualiseringen kopplat till, tänker jag, det vi pratade om.
Mm.
Och att vi har som sagt fokus på det. Liksom, inte minst i vår medieretorik.
Ja, på individen liksom.
Ja, på individen. Och sen finns det ju en annan sida, men det har vi ju sett mycket under hela pandemin, att vi lever själva. Vi lever inte liksom, vi är ju de mest idealiserade samhället i världen typ. Så att vi har ju haft en otroligt stor ensamhet under pandemin för att människor är kanske mer ensam, kör sitt eget race.
Mm.
Man har inte sitt kollektiv, sin stora familj, sin släkt och så på det sättet, utan man är själv.
Jo, att framgång och liksom vad vi mäter och sådär är väldigt kopplat till kapitalism och individ. Mm. Eller förstår jag dig rätt då?
Ja, men absolut.
Och i kommunikation så är det då kanske, om jag bara ska, för jag, så att jag förstår, att man utifrån ett företag pratar mer om en vd till exempel som en galjonsfigur eller istället för att prata om företaget i stort. Eller?
Ja.
Stämmer det?
Ja, exakt. Och liksom de individuella värderingarna och sådär. Och liksom den enskilda personen, liksom, att det är den som har makten och inte, ja, men det individuella valet och vi ska liksom helt enkelt få välja själv. Och så.
Och hela tiden också ansvara för vår egen utveckling och våra egna.
Ja.
Alltså
ja.
Det är klart att man har ansvar för sig själv, det är inte så.
Nej.
Men att mycket ansvar kan ju läggas på individer.
Ja, ja, visst, visst. Mm.
Och hur påverkar det godhetsbranschen? Eller liksom goda initiativ tror jag det står om din bok.
Ja, just det. Mm. Nej, men jag tycker att det är spännande. Mm. För att jag tänker att när jag startade Friends så var jag ju ganska frustrerad. Hade själv varit engagerad i många så här folkrörelseorganisationer.
Mm.
Och tyckte att det gick för långsamt. Jag var, liksom, tyckte inte att jag fick gehör för mina idéer. Och det kändes som en stor apparat som jag på något sätt inte kunde vänta in.
Nej.
Och sen startade jag Friends. Och sen även när jag startade Reach for Change så var det ju på något sätt. Då ville jag ju hjälpa personer som var som jag själv hade varit i början på Friends. Att liksom skapa liksom en plattform och en arena för de här.
Och skapa förändring.
Ja, och då blev det ju massa olika så här projekt och tusen olika blommor som blommar och så. Jag tyckte det var supermäktigt. Det var inte bara några få organisationer. Vi blev liksom en hel liksom massa personer. Mm. Men sen när liksom tiden går an och jag tittar på det så kan ju det också ibland bli så problematiskt. För då blir det sådana här one man shows på något sätt. Och det blir kanske också ganska utifrån sin egna så här, ja, men jag brinner för det här eller jag tycker det här är viktigt eller jag är bra på det här. Istället för att faktiskt stanna upp och fundera på men vad har vi egentligen för stora samhällsliga och globala utmaningar?
Mm.
Och liksom hitta lösningar till dem.
Mm.
Och då blir det här också, jag menar många företag kanske också vill koppla ihop sig med någon spännande individ, en spännande historia istället för att liksom bara se till det här breda liksom, ansvaret som vi har snackat om.
Mm.
Och då kan jag ju känna att den här som jag upplevde som en tunga bröta filten för då 25 år sedan, att det ändå finns någonting i det som jag också idag tycker det är väldigt viktigt att värna.
Mm.
Och jag tror att vi behöver gå ifrån alla de här små idéerna till att också samverka och samarbeta.
Mm.
Sen är det superbra med så här innovation och nya idéer och människor som springer i fronten och utmanar liksom strukturer och sådär. Så att det är inte riktigt det jag menar, utan jag menar liksom mer alla de här små projekten. Mm. Det är inte säkert att de kommer lösa de stora systemskiften som vi behöver åstadkomma.
Och då behöver vi ha med oss näringslivet.
Ja, absolut. Vi måste ha med oss näringslivet. Men också media, tänker jag.
Ja.
För jag kan också känna ibland att om man bjuder in någon som känd så här profil som har många följare och sånt till morgonsoffan för att prata om en viktig fråga istället för att kanske bjuda in någon som kan det bäst.
Mm.
Så det blir också ibland så att berätta, vem är bärare av berättelsen? Vad är den sanna berättelsen? Vem bär berättelsen?
Mm.
Och menar, vi är ju, alltså, jag är ju själv en del av, man är en del av den kontexten. Liksom, att vi vill gärna så här, ja men Sara var mobbad och nu tar hon revansch och startar Friends. Det var ju liksom den berättelsen som, och så var det ju också.
Mm.
Men att, sen var vi ju massa människor, det handlade ju inte bara om mig. Ja men, det finns mycket att säga om det.
Jag har en rolig historia när det kommer till det här med morgonsoffan. För att det var på internationella kvinnodagen för några år sedan. Camilla Wagner var bjuden att sitta i morgonsoffan. Hon driver ju Klara K och sitter i styrelsen för Fredrika Bremen-förbundet eller ordförande. Och så skulle hon varit med i Nyhetsmorgon då på internationella kvinnodagen. Men så ringde de henne samma morgon och sa nej, Paolo Roberto ska komma istället. Det var innan Paolo då. Men ändå, det är jätteroligt.
Ja,
förlåt, jag inflikade det här.
Nej, men, men det där, bra illustrationen då, tänker jag.
Ja, ja. Så att det blir tydligt att det är liksom så media funkar.
Ja,
alltså, sorry to say. Alltså,
ja.
Jag själv har så här försökt som ett as och du vet, komma in där och få prata om mina frågor som jag försöker driva. Men att, ja, det får man ju inte om man inte är tillräckligt känd, vilket är vidrigt.
Ja, det blir populistiskt, blir det här till den.
Populistiskt, kapitalistiskt, det blir liksom...
Ja.
Alltså, och medierna har ju sån enorm makt att förändra.
Mm. Mm.
Och det är ju superviktigt att de tar sitt ansvar. Nu menar inte jag att jag ska ta in. Men det är bara liksom att den frustrationen finns.
Ja, kanske. Ja, men jag kan sakna också allting. Och det är ju liksom det mediasamhället vi har. Men allt går så snabbt. Att liksom har man med djuplodade liksom samtalen om, så här, ja, men om på något sätt medmänskliga liksom, makten att vara med och påverka och sitt egna ansvar. Att det blir också så glättigt och så tunt.
Mm.
Och då blir det också så förenklat. Och många gånger de frågor som vi jobbar med som är som samhällsförändring, det är ju inte så enkelt. Nej. Och det är därför också, jag menar, vi då i sektorn många gånger har tvingats till att sönderpaketera vårt arbete. Jag menar, du vet, så här, köp en get. Så hjälper du en hel by med mat, precis. Och så här. Eller köp en tandborstning, tror jag det var för ett antal år sedan, så här, för ett barn som inte har en tandborste. Men det är ju inte det vi håller på med, men det är någon slags otroligt intvingat i ett hörn att berätta vad vi gör för att vi ska få med oss folk.
Men nu har vi haft ett sånt samtal, tycker jag.
Eller
ett jättefint samtal om samhällsförändring och vad vi kan göra. Och vi måste börja avrunda nu. Det här gick väldigt fort.
Jag gick jättefort.
Jag tycker att det avrundas ofta så, för gästerna brukar säga det och jag säger det själv nu också. Jag sitter och tittar på klockan och bara, nej, men nu måste vi liksom börja stänga av. Men jag tycker att vi har plöjt av väldigt mycket.
Ja, men verkligen.
Och haft ett jätteintressant samtal. Så jag är jätteglad att du har varit här.
Ja, men detsamma. Tack.
Är det något du känner så att du vill lägga till nu som du tycker att vi har missat? Förutom att man ska köpa din bok då.
Ja, men köpa min bok. Och höra av sig till mig och se vad man tycker. Det vore superkul. Nej, men jag tänker att många kanske också säger, hur kan jag själv engagera mig? Och då tänker jag att man ska börja där man själv står. Och att liksom fundera på vilket sammanhang man är i. Och sen tror jag mycket på det här vardagsmodet. Att i så här vardagssituationer träda fram och ta ställning. Att vara en sån här joy-killer. När det behövs. Och ta ansvar.
Superviktigt. Men då säger vi tack, tusen tack för att du har varit här.
Tusen tack för att du fick komma.
Tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.